Det finns få saker som är så obehagligt som att inte kunna andas. Det tror jag att de flesta av oss är överens om. Tänk då att drabbas av någonting som kallas strypsjukan. Något som kan beskrivas som att kroppen stryper sig själv inifrån. Ja, den här otäcka sjukdomen som jag pratar om är difteri.
Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
Vad är då difteri för ett sattyg? Hur var det i Finland när den här sjukdomen härjade som värst? Och vad händer egentligen i kroppen om det är så att man har oturen att bli smittad? Det ska vi ta reda på idag. För att lära oss allt om det här så har jag med Helene Lorang som är öronläkare och medicinhistoriker. Jag har också med mig Otto Lindberg som är geriatriker och allmänläkare. Kul att ha er med!
Tack, tack!
Trevligt att vara med!
Difteri så var ju en av sjukdomarna som tog tusentals liv under 1800- och början av 1900-talet. Och många av dem var ju barn. Alltså, vad händer sen då i kroppen om det är så att man har oturen att bli smittad av difteri? Vad händer, Otto?
Bakterierna som du har fått i dig, så de infekterar svalgets slemhinnor. Och de skadar svalgets slemhinna så att en ytliga skikt av slemhinnan dör. Och den här avdöda slemhinnan ser ut som leder. Och det är det som till och med har gett difteri dess namn. Difteri kommer av det grekiska ordet för garvat leder. Det ser ut som om du skulle ha ett stycke leder längst bak i halsen. Och då kan man tänka sig när det är svullet att det är väldigt svårt att andas. Och det blir liksom svårt att svälja, svårt att andas och det stryper. Och det är klart att det här är ett allvarligt problem, men problemet tar inte slut här. För när du har tillfrisknat från, när halsen börjar bli bättre, så börjar toxiner som bakterierna har utsöndrat in i din kropp, det börjar verka. Och hjärtproblematiken kommer en månad eller några veckor, en månad efter den här halsproblematiken. Du kan få förlamningar till och med 3 månader efter det hela och njurproblematik likaså. Så det här är en sjukdom som kommer i flera faser.
Fanns det eller har det funnits något speciellt område eller så i Finland där det har blivit, där flest har blivit drabbade, eller har det varit över hela Finland?
I städerna där man bodde trångt och hygienin var dålig, så där var ju difterin säkert ett större problem.
Ja, man pratar ju ofta om, eller man hör ofta om att vissa sjukdomar, de sprids ju som sagt lättare när man är flera i ett samma hushåll. Det är flera som bor tillsammans, man bor tätt in på varandra. Men om man ska gå in lite mer ingående då, Otto, vad är det som gör att vissa sjukdomar lever och frodas och mår så himla gott av att människor lever tätt in på? Vad är det som gör att de sprids lättare då?
Dels det att när du lever väldigt tätt, om du inte har tillgång till rinnande vatten, du tvättar inte händerna och du använder samma kärl att äta ur, då sprider sig dina kroppssekret, din saliv fastnar i den kopp som din granne använder. Och då får din granne i sig de bakterier som fanns i din saliv. Om du kysser någon till exempel, så byter du saliv med den du kysser med. Och den vägen sprids också difteri, men man får den också till exempel genom att använda dricka ur samma mugg som någon annan. Om du är jättenära någon, difteri så sprids med droppsmitta. Det är inte aerosol så där som i corona. Men vet du, om någon hostar och du får en sekret på dig, små spottdroppar eller så här salivdroppar. Så det här innehåller korynebakterier, difterier, som ger dig difteri.
En sjuk historia. Den sista sommaren jag fick vara barn på riktigt var år 1942. Jag var bara 11 år gammal och trots att far var borta i ryska Karelen mitt i kriget fanns det ändå ljus i tillvaron. Visst fick vi hjälpa till på gården så gott vi kunde, jag och min lilla syster Ingrid som nyss fyllt 8. Men det fanns alltid tid för lek. En del av våra sysslor var till och med roliga. Jag tyckte mycket om att se efter djuren som förvisso blivit färre sedan far rest iväg. Men vi hade kvar 2 kor. En av dem hade jag döpt till Sara. Jag hoppades att vi skulle kunna behålla henne, även om mor ibland beklagade sig över arbetsbördan, att sköta gården och oss barn. I granngårdarna fanns som tur var mors 2 systrar och en hel hög med kusiner. Vi hjälptes åt så mycket vi kunde med det som behövde göras. I köket stod radion på medan mor lagade mat. Vi blev bortchasade om det pratades om kriget. Det var inget för små öron, sa hon. På kvällarna satt hon i köket med sina systrar och andra vuxna i grannskapet. De pratade lågmält och allvarligt. Inte nog med att kriget inte tycktes få något slut. Under sommaren hade flera av byns barn blivit plötsligt sjuka och en del av dem strök med. De vuxna teg. Men en av mina skolkamrater hade sagt något om att barnen bara slutat andas. Jag tänkte att det kanske var som att hålla andan under vatten för länge. En kväll i september kom mor in i barnkammaren för att natta oss. Hon bad mig och Ingrid att sätta oss på sängkanten och satte sig på huk framför oss.
Mina älskade ungar,
sa hon och tog mina händer i en hand, Ingrids i det andra.
Ni vet ju att det är krig i världen och att er far strider mot ryssen långt borta härifrån.
Hon svalde hårt och tog liksom sats innan hon började prata igen.
Fastän det kan kännas långt borta så blir det allt farligare att vara i Finland. Och ni vet säkert att det finns barn här i byn som blivit väldigt sjuka. Därför kommer ni få åka till Sverige och vara där tills det inte är farligt mer. Det väntar en snäll familj på er i ett ställe som heter Umeå. Och ni kommer få åka båt dit med andra barn. Det kommer att bli som ett äventyr.
Mor nickade som om hon ville intala sig själv att det var helt sant det hon sa. Vi pratade inte mycket mer om saken efter det, förrän det var dags att åka. Mor packade en liten väska med kläder och varsin leksak. Fler fick inte plats. Fem av våra kusiner skulle också med. De som var över 15 år fick stanna kvar. Vi packade ihop oss på vagnen som familjerna i grannskapet delade på en gråmulen dag i oktober och skumpade mot hamnen i Vasa. Mor satte jämt min kusin som höll i tyglarna längst fram i vagnen och jag höll fast blicken på hennes hårknut i nacken. Jag ville aldrig att vi skulle komma fram. Men det gjorde vi ändå till slut. I hamnen fanns ett 50-tal andra redan, både barn och vuxna. Barnen som skulle åka med båten hade lappar som hängde på ett snöre kring halsen med namn och adress. Snart hängde lappar kring min och Ingrids hals också. Jag höll mor i den ena handen och Ingrid i den andra när en kvinna med klar röst meddelade att det var dags att gå på båten. Mor drog oss båda till sig och vi höll hårt om varandra tills kön började röra sig.
Se nu till att ta hand om din systers vän. Du måste vara en stor pojke nu,
sa hon och nöp mig försiktigt i kinden. Hon kramade oss en sista gång och sedan föste främmande vuxna människor oss på båten. Vi började resa mot Umeå när det blivit mörkt för att bombplanen inte skulle få syn på oss. Och det var trångt i vad som liknade ett lastutrymme där man tagit in enkla sängar. Jag blev snabbt sjösjuk av det ständiga gungande. När en av de unga kvinnorna som tog hand om oss kom med en kastrull med soppa efter några timmars färd vände det sig i magen på mig. Den skickades runt bland barnen med en sked som de som var hungriga fick dela på. Det blev mindre disk då, men jag åt inget. Ingrid åt däremot med god aptit. Andra barn var precis som jag, och sjuka. Andra hostade och snorade. Jag somnade till slut trots rosslande andetag och snyftningar omkring mig. Och drömde om kon Sara, hemma på gården.
Går det att säga då när difterien var liksom allra värst i Finland, Helen? Kan man säga det, eller vet man?
Jo, det vet man nog. Vanligtvis så brukar man ha ungefär kanske från 200 till 1000 registrerade fall per år i slutet av 1800-talet. Om tidigare tider så är det ju hemskt svårt, man har ju inga statistik. Men sen så hade vi ju en väldig epidemi under andra världskriget. Det var egentligen en del av den sista difteripandemin som spriddes mestadels i Europa och som drabbade ju hundratusentals människor.
Det måste ju ha varit fruktansvärt, tänker jag, för folk då som drabbades av kriget då, dels för att det just var krig och sen också att det pågick såna här dödliga sjukdomar. Var det någonting som man pratade om? För nu pratar man ju till exempel mycket om corona, det är någonting som är på allas läppar, men hur var det när difterin var som värst i Finland? Fanns det något utrymme för det eller var det bara kriget som man var fokuserad på, Helene?
Nu pratar man ju om det och det skrevs ju i tidningarna, men sen börjar man med att vaccinera då 43 massvaccinationer i Finland, mestadels bland barn, småbarn och sen värnpliktiga soldater förstås också. Så att det var ju en massiv sån här information som man höll på med, liksom nu med corona.
Går det att säga någonting om vad man har haft för teorier kring vad som orsakar difteri och vad det är för slags sjukdom? För att det är ju ändå, det tog ganska länge innan man kunde sätta finger på vad det är för någonting det här. Helene, har du någon aning om, någon koll på vad man hade för teorier kring difterin innan man visste vad det var?
Jo, jag samlar ju på det här böcker, på medicinhistoriska böcker eller sån här. Det här är från, heter Hälsolära från 1863. Och jag kan läsa härifrån. Det vanligaste anledningen här till att inandningen av en kall och rå luft, i synnerhet det hastiga ombyte mellan varmt och kallt, även som samtidigt livligt skrikande och springande ute i kölden. Och här står det, och det här är 1863, Krupp, alltså det här strypsjukan, tog det väl icke vara smittande om också understundom uppträdande epidemiskt. Sen 20 år efter det här så visste ju alla att det förorsakade av en bakterie, så att det var en väldigt stor förändring i tankesättet under den här tiden.
Ja, hur var det då? Fanns det någon samhällsgrupp som drabbades värst av difteri när det var som jobbigast eller så här? Förekom det bland alla klasser? Var det här en klasslös sjukdom, om man nu kan använda ett sånt uttryck?
Förstås är det ju, det som lever trångt blir ju lättare drabbade, men det är ju inte alltid fattiga som blir drabbade, men förstås är det ju mera utsatta. Och under krigstiden så hade vi ju flyktingar och bostadsförhållanden var mycket svårare än vad det är nu, så att det är ju där som det spriddes. Men det är ju ofta med sjukdomar, det är ju också med corona nu för tiden, att det är ju mindre bemedlade som har mera corona än de som har större bostäder och kan arbeta hemma och isolera sig. Och det är inte alla som kan isolera sig.
Så det finns ändå vissa paralleller att dra mellan då sjukdomar som difteri till exempel och corona som världen tampas med idag?
Ja.
Otto, har du koll på liksom hur man försökte att behandla difteri innan man visste vad som fungerar? Vi hörde ju tidigare Helene prata om att man tänkte att det var omställning mellan varm och kall luft och så här. Men hur försökte man då behandla den här sjukdomen innan man visste vad som faktiskt funkar?
För länge sedan, när medicinen inte var så utvecklad som den är idag, så hade man inte hemskt många medel att tillgå. Ett bra medel var åderlåtning, det vill säga att släppa ut en massa blod ur patienten, och ett annat var att lägga på blodiglar. Och det här har man använt mot difteri. Och säkert har man använt sig av andra saker som låter lika konstigt idag, men att det här, när du inte vet vad som orsakar sjukdomen, så gör du det bästa du kan. Och då när en patient klarar sig så tänker man att ja, det här var säkert en bra medicin mot det hela. Men Helene har säkert mera information om olika sorters behandlingar under då när man så att säga svamlade i mörkret.
Jag läste i det här mina läkarböcker från 1800-talet att man hade bränt svalje med helvetesten.
Jag undrar om helvetesten kanske var frågan om lapis.
Och vad är lapis för någonting?
Lapis är silvernitrat och det är ett kemiskt ämne som ser ut som lite sådär som salt egentligen, om du tänker dig en saltkristall. Och när du stryker det på en fuktig vävnad, så denaturerar den vävnaden, den dödar vävnaden. Och det lönar sig ju inte att göra i svalje på någon som har difteri, för där finns redan från tidigare död vävnad som difteribakterien har dödat.
Jag funderar lite på nu när vi pratar om det här, någonting som jag har tänkt på innan och som jag tror säkert andra också funderar på. Varför var vi tvungna att ta till sådana drastiska åtgärder förr i tiden när vi försökte att bota olika sjukdomar. Det är åderlåtning och det är liksom starka kemikalier och det är fan och hans moster, tänkte jag säga. Varför är det liksom ont ska med ont fördrivas, eller varför har vi hållit på det här sättet?
Orsaken till varför åderlåtning användes väldigt mycket inom västerländsk medicin tidigare var det att vi hade ett starkt arv av den så kallade humoralläran, var det fanns de fyra olika kroppsvätskorna som skulle vara i balans. Och när man såg en sjukdom, när man försökte beskriva en sjukdom eller tänka sig hur en sjukdom fungerar, så måste man alltid tänka tillbaka till de här fyra kroppsvätskorna och deras balanser och obalanser. Och sen försöka ställa det i förhållande till det. Och då är det inte så konstigt att man kommer in till åderlåtning nästan i behandling av alla sjukdomar.
Det här måste ju ha inneburit ganska mycket skräck. Vad tror ni, vad tänkte man om det här, om det var så att man hade oturen att dra på sig det här, Helen? Vad tror du, hur kände man, vad tänkte man?
Man var ju förfärad och det var ju små barn som blev vanligt vid sjuka. Barnen var mellan 2 och 6 år eller lite äldre. De hade ju, alltså luftrören var ju mycket mindre och trängre, så att de fick ju andningsproblem mycket lättare. Så att om man sen hade difteri som 15-åring så var det vanligtvis inte så drastiskt och så dramatiskt. Men det är ju alltså det här, det är någon slags dödens ängel, hela sjukdomen. Och sen när man inte visste varifrån den kommer, så det var väl att börja be till Gud då, tror jag. Och hoppas att det försvinner av sig själv och att barnen inte dör. För att vanligtvis så dog du. Det var över 70% av barnen som fick riktigt ordentligt strypdifteri, så de dog ju.
Ja, det måste ju vara fruktansvärt, tänker jag, för en förälder att se då, eftersom det var många barn som dog i difteri, att se sitt eget barn då behöva gå igenom det här. Är det här någonting som har ärrat det finska folket? Kan man uttrycka det så att det här, även om vi nu har pli på difterin, är det någonting som har haft längre konsekvenser för finländarna och Finland som samhälle?
Ja, det är ruskiga. Det är ju det när du har en difteriepidemi. På den tiden för länge sedan så fick man barn ganska ofta. I många familjer fanns det många barn. Det kom barn ända tills mamman dog i barnsäng. Och då har du många barn, tripp, trapp, trull, flera barn under skolålder. Och när det får difteri så kan det hända att det stryker med på en gång 3 eller 4 av dina barn. Och det är liksom, du talar Hanna om att man förlorar ett barn. Men i samband med de här epidemierna så var det föräldrar som förlorade kanske alla sina barn. Kanske flera barn än vad du har fingrar på en hand.
En sjuk historia. Paret Andersson, som jag och Ingrid hamnade hos, hade en gård som var mycket större än vår gård hemma i Finland. Det såg man på långa vägar när vi närmade oss den efter den långa färden med båten. I hamnen hade en mörkhårig kvinna med brun kappa och röda läppar tagit emot oss och presenterat sig som Margit Andersson. Jag och Ingrid höll varandra i handen och följde Margit mot bussen. Vi ska till Nordmaling, berättade Margit. Jag pignade till av den kalla oktoberluften och mådde genast bättre. Ingrid var trött och grinig. Jag kunde inte föreställa mig vad Nordmaling var för ställe. Jag hoppades bara att det vi skulle bo hos var snälla. Margits man hette William och det hade inga barn. Därför ville de hjälpa de stackars barnen i Finland, berättade de under vår första middag. Fläsk och potatis bjöds vi på. Mjölken smakade inte som hemma. Margit och William hade grisar på gården och det skulle vi hjälpa till att mata framöver, sa Margit medan hon nattade oss den där första kvällen. Jag och Ingrid fick dela säng och på natten vände och vred hon så mycket på sig att jag knappt fick en blund. Dagen därpå klagade Ingrid på att hon hade ont i halsen. I frukosten ville hon inte äta och verkade hängig. Margit sa att hon nog bara var ovan vid allt nytt. Ingrid fick stanna inne och leka med dockan hon tagit med hemifrån medan jag var ute med William på gården hela dagen. Jag saknade min ko Sara nästan lika mycket som mor. Men grisarna var roliga och buffade mig lekfullt med trynet. Det hade hunnit bli riktigt mörkt när vi gick in för att äta middag. När jag kom in i köket stod stolen Ingrid suttit vid igår tom. Ingrid hade fått feber under dagen, berättade Margit när jag frågade var hon var. Hon skulle säkert bli piggare snart. På natten sov Ingrid oroligt bredvid mig, het som en kamin. Jag låg vaken och tänkte hur mor brukade badda panna med en blöt handduk när vi var sjuka. Kanske kan jag be Margit om en våt duk, tänkte jag. Jag smög upp ur sängen och ut genom dörren. Försiktigt tassade jag mot köket där paret Anderssons röster pratade lågmält. Det kändes bekant, men inte på ett bra sätt. Så där satt ju mor och de andra vuxna och pratade innan de blev bortskickade. Jag stannade till innan de hann se mig och lyssnade på vad de sa. Det gick inte att höra mycket. Men de sa något om att Ingrid kanske blivit sjuk på båten. Jag smög tillbaka till sängen utan att prata med Margit. Jag ville inte oroa i onödan. Det blev inte bättre med Ingrid. Några dagar efter att vi kommit till Anderssons gård väckte hon mig med sin förskräckta gråt och hulkade fram att hon hade svårt att andas. Jag försökte lugna henne och tänkte att hon kanske satt något i halsen under natten. Vad nu det skulle kunna vara visste jag inte, men jag ville inte vara till besvär för Margit och William. Jag bad henne att gapa stort och till min fasa såg jag något där bak i munnen. Något grått som täckte svalget och som såg ut att sitta fast. Inget som gick att pilla bort. Det lät som att hon andades genom ett litet hål och paniken i hennes ögon lyste. Jag tänkte på att mor hade sagt att jag ska ta hand om Ingrid. Det hade jag lovat. 4 år senare fick jag återvända till mor och vår gård hemma i Finland. Ingrid begravdes i Nordmaling.
Hur gick det då sen till när man kom fram till hur difteri ska botas? Helen, berätta.
Först fick man det här antiserumet. Det är ju förbereds på det sättet att man sprutar det här giftet, toxinet, i en häst som sen börjar bilda antikroppar. Och så fick man ur hästens blod så tog man ut serum, och det här serum var som innehöll mycket antikroppar mot difteri. Och den sprutar man sen i barnet. Och sen på 1920-talet så kunde man redan framställa en vaccin som var väldigt effektiv. Den är en av de bästa vacciner som vi har. Den är nästan det samma vacciner som producerades för 100 år sedan som vi har nu för tiden. Förstås är det ju lite mer sofistikerat, men det här toxinet som har förändrats så att den inte förorsakar några biverkningar i människan, utan man börjar producera antikroppar med det här vaccinet. Och sen på 50-talet så börjar man sen använda antibiotika också för difteripatienter. Men det finns ju alltså ungefär kanske 5-10 000 difterifall i världen nu för tiden, också mestadels i Indien. Så akut difteri så måste man ge både det här serum och antibiotika. På 40-talet fick vi koll på epidemi, och sen på 50-talet har vi haft bara några enstaka fall av difteri, och det har liksom försvunnit ur vårt land och människorna har helt och hållet glömt att difterin var så farlig. Och det är därför som vi måste påminna befolkningen att ta sina vaccinationer, för att det är helt och hållet möjligt att vi får en ny difteriepidemi. Det är inte omöjligt.
Ja, Otto, hur sannolikt tror du att det är att difteri gör en comeback i Finland? Det känns ju omöjligt nu, men finns det någon risk?
Det är klart att det finns risk. Vi hade lite comeback efter att Sovjetunionen kollapsade, så hade det ju en präktig difteriepidemi i Ryssland. Och drygt 10 finländare smittades och fick difterismitta. Det som ju är spännande är att det vaccin som vi ger mot difteri, så det är ett vaccin som inte hjälper till att utrota difteribakterien, utan det är ett vaccin mot toxinet, mot giftet. Vaccineringen i sig utrotar inte bakterien. Och det betyder att vi alltid kommer att ha kvar det här, om inte vi hittar på något annat sätt att utrota bakterien. Men det kommer alltid att finnas kvar, det här difterin. Så att om vi då tänker oss en situation där hela vår infrastruktur kollapsar och vaccinationerna faller bort, så plötsligt är vi tillbaka där vi var, att vi kommer att få difteriepidemier. Men det är någon sån här postapokalyptisk värld som vi talar om i så fall. Men det goda är det att vi idag har ganska bra koll på det hela och vi är väl vaccinerade. Men det är också värt att komma ihåg att man måste ta sina vaccinationer och man måste också få boostervaccinationer för difteri. Inte bara för difteri utan också för det här stelkramp. Och man får stelkramp och difteri i samma spruta och man borde ta det med ungefär 10 års mellanrum för att hålla skydd både mot stelkramp och mot difteri.
Det pratas ju ibland om zombieapokalypser, men det låter alltså som att det eventuellt blir mer sannolikt med en difteriapokalyps eller att någon annan otäck sjukdom gör en comeback. Låt oss hålla tummarna för att det inte gör det. Vad vi kan konstatera då om difteri är ju då att det var fruktansvärt för de som drabbades, fruktansvärt då kanske speciellt för de föräldrar och barnen som åkte på den här sjukdomen, men att vi då tack vare vaccin har fått bukt på det här, att om vi fortsätter på den här banan så kommer vi att slippa av det här sattyget. Tusen tack till er, Otto Lindberg för att se och Helene Larang för att ni var med i det här programmet.
Tack ska du ha.
Tack, tack.
Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om mjältbrand.
Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.